Du lyssnar på Scenverket, en podd från Vad vi vet. Jag heter Beata Wickbom och i den här podden tar jag reda på mer om den kreativa processen bakom och runt det vi upplever på en teater- eller musikscen. Idag ska vi prata om rösten. Hur du som skådespelare får tillgång till hela ditt röstregister. Hur rösten kan tränas och hur du absolut inte får låta på scen. I Sverige finns bara en fast anställd röstcoach och det är Eva-Maria Ros, logonom på Dramaten. Så självklart var det till henne jag gick för att lära mig allt om hur en bra röst ska låta och hur det går till när hon rösttränar med Sveriges främsta skådespelare. Det här är ett avsnitt som kan inspirera alla som använder rösten mycket, inte bara skådespelare som står på scen. Du når mig på scenverket@vadvivet.se. Om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer med för att ge perspektiv på processen bakom en teatershow eller musikföreställning. Nu har jag gått in i Dramatens personalingång och gått upp en trappa till Eva-Maria Ros mysiga arbetsrum. Där vi sitter för att prata om rösten. Hej.
Hej.
När skådespelare kommer till dig här, och du har ju ditt arbetsplats här i det här rummet. Ja. Vad är det de behöver hjälp med då?
Det kan handla om lite olika saker. Dels så kan det handla om rösttekniska problem eller vad ska man säga, teknik överhuvudtaget. Det kan vara skådespelare som kommer som aldrig har jobbat på en stor scen. Till exempel som vår stora scen som ju tar 770 platser och har olika rader och så. Och då behöver man jobba med det. Det kan också vara textarbete som jag också brinner för. Och som är så viktigt som skådespelare. Liksom, vad är det jag säger egentligen?
När du säger rösttekniskt, vad betyder det?
Det betyder att... Alltså jag är ju den enda fast anställda röstpedagogen på en svensk teater.
Grattis!
Ja, tack! Men då är det ju så att för att bli skådespelare så måste man ha en teknik. Och det lär man i bästa fall ut på scenskolorna idag. Men en del kommer från andra håll. Man har filmat och blivit så att säga upptäckt. Och så får man vidare arbeten. Men att komma från filmens värld till teatern, scenteaterns värld, det är ett jättestort steg.
För i filmen är kameran nära, mikrofonen är nära, scenen är ofta tajta. I teatern, som du säger, är ett stort scenrum och jag ska nå ut från första raden hela vägen bort. Vad är det för utmaningar då?
Ja, det handlar ju om andning och att man har kontakt med stödet, att man kan. Som man säger, jag tycker så mycket om det här engelska uttrycket project voice. Man skickar ut, man riktar så att säga rösten ut. Och då måste man ha med sig vad är det jag säger och vad är det jag gör. Så att det inte blir ett skrik bara. Man bara skriker och hamnar i...
Och i högrösten så att säga.
Ja, exakt. I största allmänhet. Och så ska vi ju inte ha det. Så att det är hörbarhet, det är artikulation. Det är också språkkänslan.
Vad betyder det?
Viktig. Ja, känsla för... språket, om vi jobbar på det svenska språket så är det ju mycket språkljud som vi ska vara aktsamma och varsamma om, som också kan vara en hjälp för en som skådespelare. Mm. Och det kan vara, till exempel så kan någon skådespelare som frågar mig häromsistens, ska jag säga sju eller sju eller hur säger jag skeljudet egentligen?
Så det inte blir sån där snobb.
Nej, sjuk. Då brukar jag svara så här, det beror på vilken roll du spelar. Ska du spela en person som är lite upper class människa, då kanske du ska lägga skeljudet rätt långt fram i munnen. Men vi kan ju liksom åskådliggöra så mycket via rösten och språket. Mm. Sättet vi behandlar språket som skådespelare.
Det är som moderna dialekter nästan det där med
ja,
hur vi talar.
Ja, det är det. Sociolekt.
Mm. Ja, just precis. Det, sociolekt heter det. Vi ska prata mer om det här med röstteknik. Mm. Och så pratar du om att höras i det stora rummet. Det ska vi också prata om hur man kan träna sin volym, sin röststyrka. Mm. Men sen det sista du sa handlar om att
får rösten att bära betydelse.
Ja.
Vad betyder det, Maria?
Ja, du Beata, det är ju så att vi har en text i ett manus som vi ska oskådliggöra eller levandegöra överhuvudtaget. Och alltså, nu pratar jag ju vi hela tiden, för jag är ju skådespelerska i grunden och har stått 30 år på scenen. Så att därför kan jag säga de här orden, tycker jag. Numera står jag ju inte på scen, utan nu hjälper jag andra. Men då är det ju så att vi ska få de här orden att leva, att lyfta från pappret och bli till liv och gå ut till en publik och gå in i en publik. Man måste vara läskunnig, och det är klart att man är läskunnig. Men jag menar läskunnig på ett djupare plan. Att man förstår vad man kan göra med orden. Till exempel så kan det vara ett kommatecken kan lösa en hel scen emellanåt.
Hur då?
Ja, det kan vara att man inte har upptäckt att det är ett kommatecken, och så kommer en bisats som gör att man kanske hesiterar och sen så förklarar vidare i den här bisatsen. Och det kan lösa väldigt mycket saker. Det här är ett utropstecken. Jaha, okej. Okay. Alltså så där, det där är ett pilljobb och ett, på många sätt ett nördjobb. Och jag är nog röstnörd och textnörd.
För att förstå hur du jobbar, jobbar du så att säga på skådespelarens uppdrag, eller kommer alla, när de har problem, eller kommer alla skådespelare här på Dramaten regelbundet till dig?
Nej, det gör de inte. Men jag tänker så här, att jag är till för skådespelarna. Jag ingår i ensembleavdelningen och jag är till för att underlätta för skådespelarna. Jag vill vara den som jag själv inte hade på Stockholms stadsteater när jag var skådespelerska. Någon som kan jobbet, någon som kan röst och någon som kan finnas som en kamrat och kolla mig lite om ryggen och ge mig en relevant och kärleksfull feedback. Så att man kommer till de nivåerna som man inte riktigt visste att man kunde komma till. I
du är
fall.
Ju logonom, heter det.
Ja.
Vad är det man är expert på då?
Jag brukar säga röst- och talpedagog med estetisk inriktning. Till skillnad från logoped, som ju har en 5-årig medicinsk utbildning. Som jobbar med citationstecken, den sjuka rösten. Alltså svalgstörningar, afasier, förlamningar av stämband, gomspalt, stamningar och sånt. Det jobbar jag inte med. Det är jag inte utbildad för. Utan jag jobbar alltså med text, med röst, med framställan. Retorik undervisar jag också i en del, men inte här på teatern. Så att jag jobbar alltså med skådespelarna, och jag ber då de nya skådespelarna som kommer in i huset, unga skådespelare framför allt, vurmar jag för, att de ska känna att de har en kamrat här som kan hjälpa dem att bli lite trygga. Men det är så förvirrande att komma ut i arbetslivet och komma till en sån här stor teater till exempel. Så att då finns jag där och stöttar upp röstligt, rösttekniskt, påminner om saker och ting de lärde sig på scenskolan och får dem att komma djupare i textarbetet. Då och då har jag blankverskurs. Jag har kurser i Alexandrin. Jag har haft en skrikkurs. Jag tycker att de...
Och blankvers och Alexandrin är olika
versmått. Ja, till exempel Shakespeare
ska
skrev.
Kunna läsa då så att det inte låter styltigt.
Exakt, så är det. Molière skrev på Alexandrin, Shakespeare på blankvers. Men det måste ju bli levande.
Hur låter en bra röst, skulle du säga?
Jag håller ju på och skriver en bok, och det här tänker jag på mycket i den boken. En bra röst tror jag är en röst som är förankrad i personen som talar. Avspänd. Rösten bor i kroppen. En avspänd kropp kan ge en avspänd röst. Man har koll på sin andning. Allting hörs ju i rösten. Så att jag tänker att hur låter en bra röst? De har ju gjort olika forskningar på det här. Jag läste någon amerikansk forskning. Att en kvinna vill gärna ha en man med en djupare röst.
Och djupare den kommer så här.
Ja, när den kommer lite så mjukt. Så att man vill inte ha en man som låter på det här sättet. Eller så här, tempot ska vara lite tryggt och bra och sådär. Medan män gärna lyssnar till en lite ljusare röst. Mm. När man är i fertil ålder, för att det börjar för, det har med hormoner att göra, hade de forskat på det här, var BBC som hade gjort det där.
Men dina skådespelare, de ska ju kunna använda olika sorters röster.
Exakt.
Och då är jag nyfiken på, precis som man kan beskriva vin eller någonting annat, hur beskriver man röster? Vad använder du för ord och adjektiv för att beskriva en röst? Du säger en lite mörkare röst. Mörk,
nej, djupare.
Djupare säger du. Och ljusare. Mm. Vad kan man mer säga?
Man kan säga, alltså vi pratar om röstkvalitet och då pratar man om knarr. Till exempel det är när rösten, när den blir lite knarrig på det här sättet. Vi kan ha en läckande röst när den inte sluter riktigt i bakhand. Stämbanden. Det blir liksom lite sängkammarröst utav det hela. Vi har en pressad röst som är att man pressar på, då kan det bli lite ansträngt. Och det kan vara också att man ligger lite för högt i tonläge till exempel, och det är ju inte gynnsamt hela vägen. Men en bra röst tycker jag är en bärig röst, när man har, alltså, man har luften med sig, man har kontroll på saker och ting på stämmans nivå och man vet vad man har för intention med rollen. Och ska uttrycka, det kan ju variera i tonläge verkligen beroende på vad det är för roll man spelar, tycker jag. Men alltså, mitt arbete handlar ju mycket om, alltså det mesta om skådespelare, som kommer det människor, chefer på teatern och så, som jag pratar mycket inför grupper, kan du hjälpa mig? Och då har jag tid så gör jag det.
Mm. Jag gör ett lite kort röstprov med, jag säger så här: hej Eva-Maria, hur mår du?
Mm.
Då hör ju du på mig både rösten, men du hör ju mer saker. Alltså, hur skulle du bemöta mig när jag pratar så där?
Då skulle jag bemöta dig med att, ja men, ska vi ta och hitta lite andning du och jag då, Beata? Vi sätter dig nu och så känner du rumpan mot stolen här, och den är ju lite hård och fångar upp saker och ting. Så nu ska vi titta, var har du din andning just nu? Och då signalerar du förmodligen att du har den i bröstkorgsnivå.
Jag är lite nervös.
Ja, lite nervös. Du sitter här, va? Ja. Mm. Och då berättar jag för dig att vi har tre olika sätt att andas på. Den djupa buk-flankandningen, som där får man mest. Den ger mest för pengarna liksom. Och sen så har vi bröstkorgsandningen där de allra flesta ligger, och inte minst när vi är stressade. Då hamnar vi där oundvikligen nästan. Och så har vi nyckelbensandningen som är den här, man får panikångest när man, ja, alltså riktigt, ja, man får nästan inte luft. Så då skulle jag jobba med dig och se så att vi hittar den här djupa bukandningen, och så skulle jag berätta för dig att vi pratar på utandning, och nu pratade ju du nyss på inandning.
Ja,
ja, precis. Mm. Just det. Så att, då skulle vi nog jobba lite på det sättet. Mm. Ja.
Min farfar var ju radiopratare, jobbade många år på Sveriges Radio. Och jag har fått lära mig att han värmde upp med olika ramsor. Och han hade bland annat en som var så här: månne mamma minnas mina blommande anemoner som blomstrade i mitten av maj.
Ja.
Vad har du för sådana här
den
övningar? Använder
jag. Men då låter de så här: månne mamma minns mina himmelsblå anemoner som blommade så ymnigt i mitten av maj.
Och så på slutet så gör du med handen att det ska gå upp på
maj. Ja, alltså att vi inte tappar i slutfras. För det är vanligt, en vanlig ovana.
För man tappar luften då, eller vad är det man
tappar? Ja, då har man kanske inte andats in ordentligt innan. Man kanske inte har släppt från föregående. Och då kan det bli att det, att man tappar i slut. Månne mamma minns mina himmelsblå anemoner som blommade så ymnigt i mitt namn.
Försvinner det.
Och då tappar man där. Och
så du använder den här anemonen?
Det är en sån här ramsa som användes fortfarande. Jajamän, som farfars tid.
Och vad ska jag tänka på då om jag går hem och tränar?
Just den här ramsan har med M-ljuden och klangen att göra. Vi har ju olika ramser för olika saker. Olika, till exempel stödet, den, just den här, månne mamma minns, har med klangen att göra. För att liksom bredda klangen i rummet. Och det är viktigt att man kommer på en stor scen, till exempel på våran stora scen.
Jag ser på dig, ni lyssnar, ni kan inte se, men Eva-Marias mun blir lite med pussmunnen och så ser det ut som att du gör ett större hålighet inne i munnen. I munnen. Ja,
klang, jag vidgar klangrummet.
Klangrum.
Mom.
Mom.
Ja, så jag säger inte mom, utan jag säger mom och tar ifrån magen.
Och det där när man överdriver blir ju den där
teaterrösten nästan, känner jag, om det går väldigt mycket. Sådär.
Ja, fast då har man ju tappat autenticiteten, tycker jag.
Mm, så det gäller att...
Det är jätteviktigt för mig att det blir på riktigt. Nej, men att man hör vad folk säger, att man hör vad folk menar. Och att man menar det man säger. Sen kan man ju spela mot texten och sådär, men att det finns förankring i personen. Så allt det här när det blir konstigt, då lyssnar man ju inte.
Finns det mer för ramsor som du använder?
Jag har en förbläs för Strindberg. Och då kan det vara den här från ett drömspel. Det är vi vågorna som vaggar vindarna till vila. Gröna vaggor, vi vågor. Våta är och vi och salta. Liknar eldens lågor. Och så vidare.
Och vad tränar jag på då om jag gör
det? Då tränar man på en mjukhet och att hålla en... Få en kärna i rösten, men att gå hela vägen till slutfras och sen släppa. Och få in ny andning till nästa fras.
För annars... Så en rytm och en andning.
Ja, ett legato skulle jag väl säga. Träna på en legato med andning. Så att det skulle kunna vara så här. Det är vi vågorna som vaggar vindarna till vila. Och då har man tappat den här legato-känslan.
Och legato är att det är jämnt.
Ja, jämnt, ja. Till skillnad från staccaterat tal. Som man ofta hör ändå. Men det är så underbart mitt jobb att jag får sitta med dessa fantastiska skådespelare och lyssna på repetitioner, vara med från kollationering, från ax till limpa till premiär och sen så titta till föreställningen och att kunna höra hur det utvecklas. Alltså det här med publiken är ju jätteviktigt för mig. Vi spelar för publiken, inte för oss själva. Publiken kommer att betala pengar och de ska få ut någonting av det och det ska höras.
Så att, är det alltså inga mikrofoner på stora scen här?
Jo, i Brott och straff har vi myggor som vi kallar det. Som sitter fast på kinden på skådespelarna. Det här används då och då av olika regissörer. Till exempel Oliver Frejlich som har satt upp den här Brott och straff. Han hade en tanke med att han ville ha vissa effekter. Plötsligt så blir det eko. Och det kan inte en skådespelare göra med rösten. Eller plötsligt så ska det viskas och det ska ändå gå ut väldigt långt. Alltså det är olika effekter.
Men ibland är det utan mikrofon och ska ändå höras
ja,
hela vägen.
Oh ja, men till exempel Gustav Skarsgård i Tröstrapporter har ingen mikrofon, ingen mygga. Och det är en ganska intim text som Alex Schulman har skrivit och regisserat. Och det är mycket känslor. Har du sett den eller?
Nej. Han står där i pyjamas har jag sett.
Ja, han är så fin. Och det är,
en lång alltså, text.
Ja, en timme och 20 minuter. Mm. Och där har vi jobbat mycket på hörbarhet. Att nå hela vägen ut fram och tillbaka. Liksom. Men det är någonting som man som skådespelare, om man hamnar i känslan. Så kan det vara lätt att glömma bort att man ska nå ända till tredje raden. Högt upp.
Och då blir det som att vi spelar för oss själva istället för publiken.
Ja, men det är ju det som jag jobbar med skådespelarna och de är fantastiska.
Det här med skrika då, som du ju kan hjälpa till att träna. Mm. Vad är det du tränar då?
Jag tränar den starka rösten och det är att man inte ska gå förbi tekniken och bara hamna i känslan. För då kan man skada sig. Utan att jobba parallellt, jobba ganska kliniskt med de här övningarna för skrik till exempel. Och sen så applicera det. Vad är det för situation? Vad är det som händer? Ja, okej, du står där med en pistol och ska skjuta honom. Och du är ganska desperat. Ja, vad har vi sagt om det här med? Och så har vi gjort de här övningarna innan. Och så får man applicera och testa olika liksom. Och se vad som passar bäst för sceniskt bruk. Så att det inte bara blir en skrivbordsprodukt. För man måste ju känna efter. Det är alltid skådespelarna som gör valet. Och jag ger olika förslag och så får de välja på det. Men det är framförallt den starka rösten som ska att engagera stödet maximalt, men att det ska höras med artikulation, att det ska gå ut ordentligt till publiken.
Och motsatsen då, om de ska viska men det ska ändå höras i salongen?
Mm. Då måste man ha en ton. Man kan ta en liksom en viskare och bara så här, det går inte. Då hörs man ingenstans. Utan man måste ha en kärna i rösten så att det går fram, så att, utan att man skadar sig, beroende på vad man är ute efter. Liksom. Och det är där många regissörer sätter mygga mikrofon på skådespelarna. För det här kommer aldrig höras. Och det är så svårt då, därför att...
Du vill egentligen att det inte ska vara mygga?
Ja, jag vill helst att man ska lita till tekniken.
När de inte kommer hit till dig och så att tränar eller håller på med något, hur värmer skådespelare upp innan en föreställning? Har de ramsor?
Ja, det får du fråga dem om.
Men gör de det oftast?
Jag förutsätter det. Jag förutsätter att folk gör det, och jag nämner det och pratar och tjatar om det. Och till exempel Brott och straff är en ganska röstligt krävande föreställning. Det är starka känslor. Regissören har pratat om intensitet. Och då har jag sagt, ni måste värma upp, vara rädda om rösterna. Och jag finns här. Så att,
om man går och smyglyssnar utanför logerna, är det så här lalala och mamma mom och sånt då?
Ja, det beror på vilken skola de kommer ifrån och hur de har blivit lärda. Jag har gjort några röstfiler och en del skådespelare säger, men nu är jag hes. Då skickar jag röstfilen för heshet.
Mm. Och så får vad får man göra då?
Ja, då får man... Jag jobbar också med rörfonation, som är ett glasrör som man bubblar på en ton i vatten för att få ett motstånd, för att få tag i stödet, för att öppna på stämbandsnivå och spänna av muskulaturen.
Så mikroträning förresten kan man säga.
Vad
är det? Mikro, alltså, det är ju jättesvårt att komma åt de här. Så genom röret då? Så...
Ja, alltså, ja, man kommer åt väldigt, väldigt mycket. Där har jag köpt hem rör så att skådespelarna kan få. Mm.
Och gör de det här jobbar... i grupp ibland? Men...
Nej, till exempel på Arv var jag uppe och jobbade med dem i grupp. Med
då ska de hålla på 8 timmar på scen.
Exakt, och då är det ju jätteviktigt att rösterna håller. Väldigt viktigt.
Får jag fråga väldigt ärligt, anses det lite fult att värma upp? Är det som att det här borde man bara kunna? Är det en sån grej?
Mm, så kan det vara.
Ja, det är så.
Så kan det vara. Jag säger inte att det är så överhuvudtaget, men en del kan nog tycka att nej, men det här funkar nog. Och jag hör ju, när jag sitter på repetition eller sitter på föreställning, så hör jag vilka som kommer igång efter 10 minuter. Man hör vilka som är uppvärmda och inte uppvärmda. Det gör man. Och jag tycker att det, en dansare på operan skulle aldrig drömma om att gå upp ouppvärmd. Inte en sångare heller. Och det är ett röstyrke. Skådespelarens yrke är ett röstyrke. Och jag tycker att man förtjänar att hålla sin röst igång. Och sen så är det ju det, när man blir äldre så förändras våra röster. Och kvinnliga röster sjunker i tonläge på grund av när hormonerna lämnar oss. Medan den manliga rösten, när man får mindre med testosteron, den blir ljusare. Och det här kan ju vara lite tråkigt om man... Då, och man kan få en sån här registerinstabilitet, att det är liksom, det, rösten sticker iväg hit
som
och dit.
Som målbrottet nästan.
Lite som målbrottet fast tvärtom. Alltså, och det är det enda som kan motverka det här är att träna. Det är det enda, säger foniaterna, röstläkarna alltså.
Hur låter mer en röst som inte är bra eller inte mår bra? Vad kan det mer vara då?
Ja, det kan ju vara den här knarrigheten. Att man, det här är ju inte särskilt roligt att lyssna på en röst som låter på det här sättet. Man ska lyssna till en ljudbok till exempel. Eller att man tappar i varje fras slut. Man knarrar i slutet på varje mening. Mm. Det är ju inte heller roligt. Det blir fallande, tråkiga tonfall. Och det tröttar. Och det tyder på då att man inte har koll på sin andning ordentligt. Och det är tråkigt, så, men det kan man höra, den här knarrigheten. Och en röst som inte låter, ja men det är ju när det börjar sticka iväg, när framförallt kvinnor blir äldre, så kan det pipar iväg sådär. Som tuppar i halsen nästan.
Och det kan man träna här?
Ja, 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 absolut. Mm. Det kan man träna. Och vad finns det mer för så? Ja, men jag har ju gått igenom lite det här med läckage och sådana saker. Sen är det ju så att skådespelare, i och med att det här är ett röstyrke, så kan det finnas mycket nojor kring att, ja, men tänk om rösten inte håller. Och inför en premiär så är det mycket nerver som kickar in sista veckan. Och då får man hålla ett litet öga på. Jag brukar fråga,
hur sätter sig nervositeten då i rösten? Vad hör du då?
Ja, men det kan bli spänningar, muskelspänningar som gör att man inte får tag i sin röst. Och att man håller tillbaka och sen så skriker man på en spänd röst. Så kan man bli hes och det blir inte bra alls. Och framförallt då man har en historia med stämbandsknuter eller... Man kan vara stämbandsknuter eller att man mycket heshet och så. Ja, det är inte så lyckat, utan man behöver en teknik. Och det kan ju vara skådespelare som har hållit på ganska länge, men som vet med sig att de har en skör röst, så lyssnar jag på den rösten och kommer med min input och säger, men jag tror att det handlar om det och det, ska du inte testa det? Och så märker man att det funkar. Och jag tycker att den där servicen, att ha någon som specifikt är intresserad, är fruktansvärt intresserad av varje röst. Alltså det är läskigt så intresserad jag är av just varje skådespelares röst. Och att kunna vidga och bredda och hjälpa till. Men nu har du inandningar mitt i frasen. Det är precis som de gör på vädret ibland. Så det kommer en högtrycksrygg från Norrland. Alltså det där blir konstigt. Och en del har det i frasen. Men tänk på hela frasen ut. Ja visst, då blir det en helt annan känsla.
Mm.
Jag är ju lite utanför och bredvid. Och ändå mitt i alltihopa.
Du har ju sagt det många gånger att en skådespelare kan prata med hög volym. Stark röst utan att skada stämbanden.
Mm. Det ska man kunna göra.
Förutom det här med röret. Mm. Hur kan man träna upp sin röst så den blir mer... Min röstkapacitet så den blir starkare och mer slitstark?
Jag börjar alltid med luften. Alltid med andning, luft. Och man har de här S-ljud. För att få igång luften.
Du håller handen på magen för att känna där ditt stöd.
Ja, men jag vill för att visa dig lite. Mm. Så där. Jag vet ju var mitt stöd sitter. Mm. Och sen så lägger man på en stämbandston på det där. Men alltså, för att få en stark och bra röst så måste man också tänka på att släppa mellan varje fras. Som vi säger att är en fras så släpper jag.
Nej.
Så jag släpper efter jag släpper muskelspänning och då rusar ny luft in. Och då kan jag liksom höra det till nästa fras. Så att medvetande gör de där processerna och det är, ibland så har man glömt det.
Mm. Jag ser att du har en stor spegel här också.
Ja, det har jag.
Mm. Där jag tänker att vissa kanske förstår och titta på det här rent visuellt och se hur luften
och kommer. Alltså käken, att kunna släppa käken så man får ut klangen i rummet till exempel.
I många aktiviteter och till exempel i sport och tänker att det är samma för skådespeleri så säger man att du ska centrera dig när du vill ha koncentration. Och vad betyder det och hur påverkar det rösten?
Andningen är ju kopplad till nervsystemet. Och är det så att du är lite stressad, nervös, lite i gasen, så hamnar du i det sympatiska nervsystemet. Och för att centrera dig så behöver du komma in i det parasympatiska nervsystemet. Och det gör du genom andningen. Så att för mig handlar det om att andas på rätt sätt. Och inte hamna upp i bröstkorgen som vi pratade om förut. Utan att hitta den här djupa bukandningen. Och det är bland det första jag lär ut när jag börjar jobba med en ny klient. Och framförallt som det, jag hade en skådespelare som skulle ha första publik här på stora scen och var otroligt nervös. Hen var så nervös och sa att jag nästan spyr, jag hittar inte in mig själv. Kom, sa jag, så gick vi in här och så la jag ner hen på en yogamatta och så började vi på att andas för att komma in i det parasympatiska nervsystemet och det räddade hen i den här föreställningen just då.
Vi ska alldeles strax avsluta och nu ska vi avsluta också för det kommer en jättekänd skådespelare här in för att träna med dig. Jag ska inte alls säga vem det är. Och vad har du haft för typ av träningar den här veckan bara? Vad kan det vara för olika typer av utmaningar?
Nej, men den här veckan, då har det varit lite diktläsning inför olika saker som görs på teatern. Ja, men vi har inhopp i 3 olika föreställningar, 3 olika produktioner, och då har det varit lite kring det. Och det har varit en ganska lugn vecka, men därför att nu har vi inga premiärer den här sidan nyår, så att då kan jag läsa pjäser och jag kan jobba med olika material. Jag har jobbat lite med sonetter till exempel.
Vad är det?
Det är 14-radiga dikter skrivna på jambisk pentameter, vilket är som alltså femfotad jambisk vers som
det handlar om vilka, till exempel. Vilka slutord som rimmar på varann i vilken fläta,
ja,
så att säga.
Mm. Ja, precis, ibland så är det så.
Och då ska du kunna det för att sen lära
ja,
ut
jag
det.
Kan det.
Mm. Kan du någonting utan till?
Nu smälter grånad lust som fjolårssnö och nyväckt kärlek pockar på sin rätt. Den sköna för vars skull han ville dö är inte skön jämfört med Juliette.
Det där var Eva-Maria Ros, logonom på Dramaten. Gillar du vad du har hört? Passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta hit till podden. Vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt av Scenverket? Använd gärna dela-knappen i poddappen för att skicka till dem. Delar du i sociala medier, använd hashtag Scenverket. Producent Jens Back, mixning Stray Dog Studios och jag heter Beata Wickbom. Podden görs med stöd av Kulturrådet. Nästa gång ger vi inblick i en annan spännande kreativ process bakom det du upplever på scen eller teater. Vi hörs då!